11 september 2017, Allsvensk podd. Vi har precis suttit på redaktionen och sett IFK Göteborg förlora hemma mot Djurgården med 1-3. Och med vi menar jag själv då givetvis, och Frida Fagerlund och Linn Nordström. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så jättemycket, Fredrik Jönsson.
Djurgården bröt en monstersvit mot IFK Göteborg. De har inte förlorat sedan den här idiotiska supporten gav Van Möffef en skrivbordsvinst i Göteborg innan dess. Ja, det var ju jättelänge sedan. Det var 38 matcher sedan.
Mm. Och spjutkastningen?
Mm. Ja, det var senaste torsken i Göteborg. Och vi har ju suttit och sågat Göteborg ganska mycket den podden under ganska många veckor.
Ja, man ska vinna också.
Jo, men hemma har man varit ändå rätt bra. Idag var det inte så mycket att snacka om.
Nej, det var det ju inte. Försvarsinsatsen var det väl framförallt som var under all kritik egentligen. Jag tyckte ändå inledningsvis så skapar man ju lite grann och befinner sig en del på Djurgårdens planhalva. Och så kommer det där misstaget från Salomonsson till 1-0. Det är ju, det får ju inte göra sådana misstag.
Det är en riktigt olycklig rensning som kommer direkt på Mattis fötter som han sätter dit, och där är ju Dahlberg är ju chanslös. Men precis som du säger, det var härliga första 20 minuter i alla fall. Men det var ju en rätt så upphåsad match, man var ju taggad för den. Så att ja, det leder väl upp till ett visst del. Sen så tycker jag att siffrorna rann iväg lite för Göteborg, men Djurgården fick in två snabba där efter halvtidsvilan. Och sen har inte Göteborg materialet att resa sig.
Nej, det var Djurgården som bjöd upp till att den här matchen blev trevlig. Göteborg, som du säger, har inte riktigt kvaliteten och hade så mycket, för mycket misstag. Och när förra mötet som Djurgården också vann, Karlström avgjorde ju sent då. Och nu han avgjorde, eller dödade ju matchen idag också med sitt 3-1 mål. Då valde ju Boman att markera bort Källström. Och det var ju skämt efteråt om att han skulle följa med honom till
just punktmarkering.
Han gjorde verkligen det. Och det var Jörgen Lennartsson. Nu valde ju Alf och Gud, Tobias, att köra en annan taktik. Och den höll ju inte riktigt lika bra, även om det hade nog inte kanske spelat så stor roll idag. Men Källström var ju briljant, tycker jag, centralt i banan, både offensivt och defensivt idag. Fick vara i fred. Och så hade han Karlström bevid sig som är väldigt bollskicklig och ja, lyckades ju med det mesta. Offensivt skicklig, bra passningsspelare. Tycker han har spelintelligens och sådär. Och sen med Rabti då som gör ett vackert mål. Första får han ju till skänk som ni var inne på.
Mm. Fast han är ändå där.
Ja, men de bjuder ju faktiskt på två mål i Göteborg. De bjuder på det första och de bjuder på det sista. Men samtidigt så Djurgården är så pass mycket bättre i den här matchen. Och visar ju verkligen att man är topplag. Att man ska vara där uppe när man spelar den typen av fotboll.
Mm. Kul med Karlström där. Känns som att han verkligen sprudlar av självförtroende. Säkert fått lite energi över att vara i Brommapojkarna också och få visa framfötterna där. Det blev ju svårt för Öska nu.
Men det var inte så kul för Walker att sitta och se den här matchen hemma från soffan och se när Karlström briljerar på det här sättet.
Kan man verkligen peta en spelare som gör en sån här bra insats? Ja, men ursäkterna börjar bli färre och färre i alla fall.
Han har inte gjort det. Han har ju petat honom tidigare.
Ja, absolut. Men
Jag tror med att det är mycket i början på säsongen när Karlsson fortfarande var aktuell, var ju att man skulle hitta den medspelaren som skulle fungera bäst med Källström i alla lägen, eftersom att det var viktigt att sätta den dion centralt för Djurgården. Och det gjorde man ju i två matcher när Walker fick spela där, och sen så har man ju kört vidare på det och Walker accepterat att vara den här städgumman. Och det är ju inte den spelaren som Karlström är, utan det är ju en lirare till skillnad ifrån Walker då, som inte har varit den här säsongen i alla fall. Men att man då kan ha Källström och Karlström bredvid varandra och att det lirar så väl som det gjorde den här matchen, då är det ju ett bevis på att de två fungerar ihop centralt, och det är kanske det kvittot Öskan behövde ha för att man ska ha kvar Karlström i startelvan.
Om inte annat så är det en fantastisk situation för Djurgården att ha flera alternativ. Det är precis det man vill ha, en bred trupp. Så att nej, starkt av Djurgården. Göteborg får komma igen.
Jättekul, ja, jättekul för Marat med att jag har två mål.
Får så jag komma igen. Ja,
Marat, det känns som en sån spelare som man håller.
Om det hade varit en analys hade det varit fantastiskt. Men de får komma igen. Nej, men alltså Göteborg har vi ju kastat mycket skit på. Men jag tycker ju att de har verkligen ryckt upp sig.
Det har varit positivt tycker jag ändå till Göteborg.
Jo, men det, alltså, man var ju lite less på Gren och Lennartsson situationen och de här bitarna. Men sen så tycker jag väl ändå att vi satt och tyckte att de gjorde rätt när de gjorde om en del och skickade iväg lite folk. Sen är det inte bara Biasmi och Lennartssons fel att det blir så här, för att ta två som har försvunnit då. Men det känns som att det var ändå viktigt för dem att sluta led, för att använda så här klyschigt. Och sen så ser man ju att de har gjort bra resultat. De kommer tillbaka mot Malmö till exempel med den här fina varianten, om det nu var en variant. De vände mot Elfsborg, de har vänt mot AIK och så att de har ju, jag tycker att de har gjort det bra.
Och de kvitterar ju här precis innan halvtidsvilan, och då tänker man att det är det lag som ska komma ut med mest energi sen i andra halvlek, att Djurgården ska ta detta på, ja men det är såklart svintungt att få det målet emot sig precis innan man blåser av. Och sen så är det ändå så att Göteborg går ut och är ängsliga och inte kommer upp i den nivån som man var innan halvtidsvilan. Då undrar man ju vad det sägs in i omklädningsrummet.
Ja, absolut. Sen tycker jag att Djurgården kör ju direkt. De skapar.
Men varför inte Göteborg då?
4-5. Nej, men de är ju ett bättre lag. Det är klassskillnad på trupperna tycker jag. Om man ser på lagen så är de ju ett bättre lag i grunden. Och truppen är bättre. Även nu saknas en del spelare idag. Och så får de ett par fasta situationer. De får energi. Och sen så slarvar de inte speciellt mycket i Djurgården. De slarvar egentligen ingenting där under den perioden. Och då får ju inte Göteborg någon energi heller. Om du som lag slarvar lite så kan du ge dina motståndare energi. De skapar målchanser. Det blir någon slags orolighet eller blir osäkerhet, men du ser inget sånt i Djurgården. Och sen bara trummar de, sen får de 3-1 ganska snabbt och sen ja
det var ju typ på
sen är det klart.
Ja, alltså Djurgården är ju ett nummer för stort, så är det ju bara, och de ska ju vinna mot IFK Göteborg om de har en bra dag och bara nej men ger 100%. Men jag tycker överlag, alltså, så mycket som det har stormat i Blåvitt under säsongens gång, så är det ju fantastiskt ändå att det har sett så bra ut som det har gjort. De hade lika gärna kunnat, alltså, ligga där nere i botten med tanke på hur mycket som har hänt och många spelare som har lämnat. Så att överlag så får väl ändå den här säsongen givetvis inte ses som godkänd så, men de har ju ändå lyckats ta sig igenom den här turbulenta tiden hyfsat bra.
Ja, men de gick ju också in i den här säsongen med Donald Lennartsson och poängterade att media pissade på dem och att de var så nederlagstippade. Så att de,
men han har ju fått sparka med, och hans fotboll funkade ju inte, så han var ju rätt fel ute.
Ja, nu förlorar de också, så att det är svårt för dem. Men,
alla andra hade ju rätt, eller jag ska inte säga alla andra, men många hade ju rätt syn på dem med tanke på att de ligger i tabellen. Det känns som att Lennartsson hade inte riktigt samma. Och det är klart att han är ju tränare, så han måste tro på sin idé. Så det kanske inte var konstigt heller, men
nej, det var hela bygget det var fel på, alltså Göteborg
och som det fortfarande är
på många sätt. Nu ser det ju lite ljusare ut ändå,
men det är fortfarande en skadad trupp.
Ja, precis, lite så skadeskjutet. Jag tror de ser fram emot nästa säsong, så att man kan få använda sig till att bygga upp något lite nyare. Det kommer ju ta tid givetvis, men
lite lätt övergång, de möter Jönköping Södra till helgen. Blir det väl 16:e, vad är det, lördag eftermiddag klockan 2 blir det väl, eller söndag, jag kommer inte ihåg, skitsamma.
Vi ska inte röra oss bland dessa datum.
Hur som helst så möter de i alla fall Jönköping Södra hemma på gamla Ullevi. Senast Salomonsson gjorde en dålig fight var mot AFC när han väljer att ta ner en boll i en omställning istället för att rensa. Matchen efter så täcker han väl ett mål mot Östersund och sen gör han ett, så att jag tror att han gör mål mot Jönköping Södra i helgen som kommer, vilket betyder att Jönköping Södras situation då blir ännu sämre.
Då måste de ha två mål för att vinna.
Och vad är det egentligen som har hänt med Jönköping Södra? De har ju alltså haft en, det känns som att de har haft en fin balans och varit trygga med det de gör hela tiden, men i år går det inte lika bra.
Nej, och Thelin har vi kört på, han har inte ändrat så mycket i startelvan om man ser från första omgången till den senaste omgången. Jag tror inte det i alla fall. Nu när jag tänker efter snabbt. Sen har de ju, som man brukar säga, de har haft lite oflyt. De har förlorat hedersamt i rätt många matcher. Och det håller ju inte i slutändan. Man måste plocka poäng. Mm. Och jag tror helt enkelt att det är så att de har inte lyckats hitta en anfallare som har kunnat ersätta Cibicki som var så fruktansvärt bra förra året. Och viktigt är att ha en anfallare som gör målen.
Ja, precis. Och det ser man med, speciellt när man tänker på att Thelin vill spela fotboll, så gäller det att ha någon där fram som kan ta emot de här bollarna som kan sätta dit dem. Annars så får man ju börja lyfta mera och då tappar han ju sin version av hur man ska spela fotboll, och det har han ju inte varit villig att ge upp, och det ska han inte göra heller, eftersom att det är ju en fin filosofi som fotbollsspelare och fotbollstränare att ha. Men det blir inte så många poäng heller när man inte har någon som gör de målen som Vicky gjorde förra året.
Kostica gör ju 1-0 efter en halvtimme och sen kvitterar IFK Norrköping, som har varit ett lite mystiskt lag den här säsongen, på stopptid. Linus Wahlqvist nick in bollen efter att Tommy Thelin, kapten i Jönköping Södra, så jag kan lägga till den här bilden när ni lyssnar på podden så att ni kan se. I så fall kommer det ligga en bild nu med en offside-linje som inte står helt rätt till i Jönköping, när han ligger alldeles, alldeles för lågt ner.
Du var så fascinerad av den.
Ja, men alltså bollen kommer ner från högerkanten och Linus spelar den snett bakåt och går igenom hela. Jönköping trycker upp sin backlinje, men Linus, eller vad säger Tommy Thelin, struntar i det och ligger kvar med Linus Wahlqvist istället. Jag vet att han sa någonting om det, att det funkar alltid att trycka ner honom, och så skrattar han lite efteråt, och det var verkligen så här. Thelin måste följa med sin backlinje upp. Då ställer han honom där istället, så är han kvar och så följer han med i löpningen, och Wahlqvist kan nicka in den från nära håll. Väldigt, väldigt slarvigt. Och sen så får man det här psykologiskt viktiga målet i början av andra. Och sen så får inte Jönköping in några bollar efter det. Så att, ja.
Är lite trist ändå. Man trodde ju alltså förra säsongen då, när både J-Södra och Östersund kom upp och betedde sig inte alls som att de var nykomlingar.
Nej.
Utan såg till att etablera sig snabbt, så trodde man ju kanske att ja, men nu kommer J-Södra bli ett lag som hänger kvar ganska länge ändå, och blir ett stabilt mittenlag i Allsvenskan. Och så nu helt plötsligt så ser det faktiskt ut som att man kanske får kvala.
Ja, verkligen.
Och ur gör man inte, för det finns ju två lag som är betydligt sämre kommer till poängskörden. Men att kvala sig kvar i Allsvenskan, det känns som att det är den platsen de får ställa sig in på.
Och jag tror inte att det är inte det enklaste. Och det säger jag inte bara för att Trelleborg ligger på kvalplatsen just nu. Men jag tror, det såg man ju på Helsingborg liksom. Jag åkte ut mot Halmstad. Ja. Där superettanlaget har ju ingen press på sig alls. Medan det allsvenska laget har all press. Jag tror inte alls att det är en enkel situation, oavsett vilket lag man får möta då.
Sen är det ju det att alltså, vi pratade här utanför innan vi gick in, och du snackade om att de gör inte några mål. Jag köper så där. Vi ska också komma ihåg att de har släppt in 39 stycken. Det är ett bättre än AFC, som har släppt in flest i allsvenskan den här säsongen. Och man kände ju ändå att Jönköping var rätt stabila försvarsmässigt i fjol. Man lyfte upp flera av deras spelare som riktigt bra. Kalisi och Backa och sådana här. Och balansspelare som var bra, och man tyckte att det här funkar. Centrallinjen är ändå, man är ett lag som sitter ihop och man vet vad man ska göra. Men det rullar in bollar den här säsongen, ganska många. Sen är det väl någon jättetorsk, va? Är det inte det? Som vi har förstört målskillnaden en del. Men det har ju fler lag också på. Typ Kalmar har ju släppt in 39 mål också, lika många som Jönköping. Det har ju bland annat att göra med 0-6 mot Malmö. Men ja, Giffarna slår Sirius och Kalmar tog poäng nu, så att Giffarna har 3 mer än Jönköping. Giffarna, Kalmar har 5 mer, och sen är det Örebro på 30 poäng. Så det är väldigt stort hopp där. Mm. Och i och med att man har tappat då avstånd till Giffarna och Kalmar, så blir det rätt jobbigt. Man ska möta Göteborg borta och så.
Ja, men det blir ju mer och mer press nu med. För alltså nu är det inte, det är såklart, vad är det, 8 omgångar kvar?
Ja.
Men nu måste man börja ta 3 poängare för att det ska, om man ska lämna den platsen.
Ja, absolut. Men
men det blir ju det som blir problemet också, att om det svajar bakåt, men svajar det framåt då också, men då blir det ju så här. Det finns ju lag som lever på att de har en bra offensiv och sen så är de kanske lite svajiga bak, men då tar man ju ändå sina poäng som behövs. Det är ju där problemet ligger.
Ja, exakt. Hade de ändå haft rätt hyfsad defensiv, så hade de ju tagit något kryss här och där, och då hade det inte sett ut så här. Men det funkar.
Då ligger man ju i mitten, så som man tänkte att de skulle kunna göra den här säsongen.
Mm. Men nej, det blir nog väldigt, väldigt tufft för dem att få stanna kvar. Jag vet, sen så tror inte jag att Halmstad kan äta upp de 6 poängen. Även om Halmstad just slog Jönköping Södra med 6-1, det var ju den här matchen i början av augusti på Örjans Vall. Just det, det var ju deras jättetorsk som var väldigt förvånande med tanke på Halmstads säsong. Och sen har ju Halmstad gjort sig av med lite spelare, men det känns inte som att de kanske ska hämta in det där försprånget. Ska vi säga att Jönköping får kvala då, eller?
Ja, många, vad är det? 7 omgångar kvar nu, eller hur?
8.
Ja, det är ju inte helt omöjligt.
Nej. Vi har gått igenom Djurgården där. Jönköpings jobbiga säsong. Vi tittar på derbyt. Jag tänker bara Johan Wieland och fantastiskt bra målvaktsinsats. Det var väl det bästa i derbyt. Och sen så har vi Kristoffer Olssons fina frisback. Och sen Goitom med offside 400 gånger. Vad tänker ni på?
Blomberg måste vi ju lyfta.
Mm. Ja.
Jag tror nog att Blomberg var nog inte helt nöjd efter matchen. Jag tror han spelar fram till alla Goitoms frilägen i princip. Men han lyckas inte göra mål.
Nej.
Jag tyckte han var suverän.
Båda de två var ju de riktigt snygga duo som hittade varandra, precis som du säger, flera gånger. Så jag tror att Goitom kanske fick köpa en liten present till Blomberg framåt kvällningen som plåster på såren, för att ingen av dem resulterade något assistpoäng. Men annars så ska vi säga, det var ju inget dåligt derby.
Nej.
Det lät lite som det nu när vi sa att man framhåller vilan här, att han gjorde en bra målsats. Ja. Och det var jättekul för Kristoffer Olsson som det har svajat kring och som har lätt kritiserat för att sätta dit den där frisparken. Det var ju säkert jättebefriande. Men ett bra derby ändå. Jag tycker det är få Stockholmsderbyt året som har levt upp till de förväntningarna som sätts på dem. Men jag tycker detta var, ja, det innehöll det mesta.
Ja, alltså AIK Djurgården då för 2 veckor sedan. Det var ju rena sömnpillet.
Ja, ta inte upp det.
Det var inte ens, alltså atmosfären. Alltså det var liksom inget drag alls överhuvudtaget.
Och inget drama.
Nej, det var ju bara den där
rykta i axeln.
Ja, men precis. Och det smittade av sig lite på publiken också, märkte man. Att de blev också lite sömniga. Så det här var ju verkligen det här. Jag tror det var Bank som skrev det, att utländska journalister åker ju ibland för att uppleva Stockholms derby. Det här derbyt var ju verkligen ett sånt som man ville som man hade velat visa upp.
Och då slutar det ändå lika.
Precis,
ändå. Jag kanske lät lite negativ när jag skulle presentera. Men det jag tänker på det blev ju 1-1. AIK hade det mesta av bollen. De hade väl 12-2 i hörn eller vad det var. Och de dominerade ju den matchbilden. Det blev 1-1. De dominerade i våras, då förlorade de med 2-1. Det var Per Dibba som avgjorde.
Båda de älskar derby.
Båda de här matcherna då har ju Rickard Norling misslyckats med att knäcka dansken. Han har däremot spelat 1-1 då mot Öskan, och sen så lyckades han ju med denna defensiva insatsen mot Djurgården när man vann med 1-0. Och Öskan fick mycket, men han fick ändå en hel del kritik för att han inte lyckades låsa upp AIK, att han kanske inte är så bra matchcoach då, eller han inte var där just då. Hur mycket kan man lasta Rickard Norling för att inte vara där när han har 2 likadana derbyn mot Mikkelsen spelmässigt då, när han dominerar men han lyckas inte vinna någon av dem, får man med sig 1 poäng av maximala 6, när det är hans gäng som dominerar matchbilden, är det de som har det mesta av bollen och skapar de flesta chanserna?
Ja, alltså till en början med så får man ju ändå säga att derbyn lever ju verkligen sitt eget liv. Det känns som att inför varje derby så har man suttit och tänkt, ja men det här laget är favorit den här gången, och så har det aldrig blivit så i slutändan. Så att det är lite säregna matcher på det sättet. Men annars tycker jag väl, alltså AIK, det är som du säger, de matcherna där de rimligtvis borde kunna stänga matchen, alltså föra spelet och få in bollen, så är det den här sista tredjedelen som inte har fungerat riktigt, att målskyttet inte har suttit.
Men är han för dålig matchcoach då? När han inte kan avgöra?
Jag tycker att i första derbyt mot Hammarby så tycker jag att man inte varken vi eller då Norling kunde veta mycket sin potential att styra upp ett lag inför en sådan match, att han var så
kapabel. Jo, men du pratar om, jag pratar om själva i matchen. Man ser ju ändå saker de spelar.
Men
ju.
Då kunde han inte göra så mycket heller, för då var ju, då låg ju Bayern som liksom tre stycken långtradare där bak liksom, och då kunde han inte låsa upp det. Det här läget så hade han kanske en bättre plan, och det såg ut som att det skulle kunna bli ett avgörande, men då har man en Vilan som storspelare. Så jag tycker inte att Norling kan lastas så att man inte tar en seger här heller.
Nej, men sen är det så små marginaler. Hade Goit om satt någon av de chanserna, då hade ju AIK hade kunnat vinna med 4-1. Alltså det är ju det är små marginaler i fotboll ibland.
Tycker du det var en av de bättre matcherna AIK spelat den här säsongen?
Sen har ju AIK, de har gjort för lite mål den här säsongen. Mm. Det ser vi ju på statistiken. Men å andra sidan så många av de chanserna har man missat också.
Men då, ni skapar åtminstone chans. Jag kommer ihåg när jag satt här i våras när man liksom inte hade någon boll på mål. Alltså nu är det ändå så att, precis som vi säger, om någon av de här chanserna hade suttit, då hade det kunnat bli en seger. Så det är ändå, det skapas ju ändå framåt, det luckras ju ändå upp. Så att det, ja.
Ja, för det känns ofta som att när man sitter och pratar och tittar på de här matcherna, så hyllas ju oftast dansken Jakob Mikkelsen, har hyllats mycket för sina taktiska grejer, men det är sällan som man sitter och lyfter fram en tränare som under en match som den här verkligen har lyckats överlista med några taktiska drag som du verkligen ser tydligt under matchens gång, som Norling i det här fallet. Att han liksom gör någonting för att, ja, och sen vinner matchen. Det är klart att han kanske försöker göra hur mycket som helst, och sen är det inte spelaren som levererar. Så det var ju en öppen fråga från min sida, om ni anser att han var, att han är för dålig matchcoach, eller han inte kan göra så mycket mer än det han gjorde. Och sen är det spelarnas ansvar att lösa det.
Just det här läget tycker jag inte. Men till att de spelar, var det 1-1 mot AFC, då tycker jag att han kunde gjort mera. För där hade de hela andra halvlek på sig att ta en seger.
Där var det ju också, det var ju också att de skapade väldigt mycket i andra halvlek där mot slutet. Alltså AFC var ju jättehårt pressat den matchen. Men det är återigen att man liksom inte lyckas med den här sista.
Då är det spelarna med en coachen.
Ja, men så när man pratar med spelarna efteråt och frågar dem vad var det som inte stämde, så ingen kunde riktigt svara på det. Mm. Ja, vi har inte mål, var i princip slutsatsen. För så var det lite. Så att ja.
Ja, för det var ju en diskussion då med Öskan efter derbyt mot AIK, där de kör typ samma taktiska idéer i 90 minuter. Problemet är att han har inte så många alternativ, för att han har inte så många spelare som är inkörda. Han hade egentligen bara en forward i Gustav Engvall. Han har inte spelat så mycket med Badje eller Garba Kombelin, och Jonas Olsson flyttades upp i slutet, blev en annan typ av grej. Men han kunde kanske inte sitt lag. Han hade inte,
det var
där
jag tyckte Olsson skulle kommit upp mycket, ja, mycket tidigare.
Exakt, det kan ju vara sådana saker. Men ibland undrar man att, det känns ibland som att de svenska tränarna är bättre på, eller tränarna i allsvenskan ska vi säga, i och med att Jakob Mikkelsen är bland annat dansk, det finns andra. De är bättre på att stänga igen. Eller så är det spelarna, svenska spelarna som i grunden är bättre på det jobbet än att göra de här lite mer taktiska grejerna som skadar lag, som man kan se. Eller jag har ju ett typexempel som är svårt att dra upp, för folk kommer kanske inte ihåg eller så den matchen, men det var när Arsenal mötte Manchester United och Arsenal väljer att sätta in Ashavin, och då väljer Sir Alex, som står där, att byta ytter, och jag tror han slänger in Valencia, eller man flyttar upp Valencia eller någonting. Sen tar det 5 minuter, så kliver han runt på sin kant, skickar in bollen, och så avgörs där den matchen. Han gör det bytet för att han vet att Ashavin, han jobbar inte hem, det blir den luckan, det kommer komma där och sådär. Och då tänker man ibland att man vill se de där taktiska grejerna i svensk fotboll och sen sitta och gottas i dem, men att man inte får det lika ofta. Eller så är det jag som är för kräsen.
Nej, men jag tror du är inne på ett spår där. Men jag tror det är ju ett problem som finns inom svensk fotboll överlag, tror jag.
Alltså att generellt, du håller med mig lite.
Ja, men generellt så är ju svenska tränare lite sämre taktiskt än vad om man är ute i Europa. Det är ju inget konstigt.
Det är ju, vågar lite mindre under.
Kanske taskigt också av jag, eller jämföra med världens typ fetaste liga när det gäller plånboken och världens 28:e bästa.
Ja, vad tänker du liksom, att har du någon så här exempel på hur han skulle kunna agera till matchen mot Hammarby då?
Nej, alltså jag har inte suttit och tänkt överlägset eller är jättemycket på det, plus att jag såg matchen samtidigt som jag såg Örebro Malmö, så jag kan inte säga att jag i 90 minuter satt och tittade på den. Men jag känner bara när jag när jag sett matcher tidigare och sådär och grejer att man ibland undrar varför de inte gör vissa saker, varför de inte gör vissa byten och vissa spelare kommer in och man väljer att göra om lite. Men det är klart att när man är tränare så har man ju sina idéer och man har ju sitt tänk och har, vissa saker funkar tidigare. AIK är ändå fyra i tabellen och har vunnit ett par fotbollsmatcher, så då tänker man väl att målen kommer komma och spelarna kommer leverera och så vidare. Och i första fallet, eller i första derbyt mot Hammarby, så är det väl Kirpic som bränner massa lägen. Och då satsade man på att försöka ge han en ärlig chans. Det var kanske inte så konstigt att han lirade. Jag för mig att det är han, är det inte han i den?
Jo, så var det kanske.
Och sådär, så det, ja. Nej, men det är svårt att säga.
Men sen vet vi har ju suttit och pratat om samma grej egentligen hela året, att det är ju offensivt om AIK inte har haft sina bästa.
Och sen hade de ju sin största offensiva stjärna, var inte heller med. Alltså Obasi var inte med på
nej, precis.
På plan eller på bänken. Så att det går inte att lasta det för allt. Men det finns ju en anledning till att de kanske inte var så bra offensivt, eller att de där bollarna gick in.
Ja.
Och vad hade det behövts. Vi ska vara snälla mot Norling. Ja, det kan jag. Jag gillar ju inte Norling.
Men jag tycker det är bra att du lyfter frågan, men det
hade varit lättare också om jag hade sett hela matchen, för då kanske jag också kunnat sitta och gnälla över vissa
situationer. Jag kommer ihåg att jag gnällde till exempel mot Öskan, att jag tycker att han skulle lyfta upp Jonas Olsson tidigare när de hade sitt derby. Men Norling, det är ju svårt. Alltså det är väl, och så här, vad skulle Mixen göra, lyfta upp Paulsen som anfaller liksom och gå.
Men han gör ju bara ett byte, han sätter in Abdic. Eller har jag fel? Jo, han spelar inte. Tarn är ju helt off liksom. Han spelar ju ingenting, och så han byter inte in någon mer spelare. Han gör ett byte i den matchen. När du spelar mot, alltså när du liksom dominerar så pass mycket som du gör, så byter du en enda spelare. Man tycker ändå att du borde kunna ha någonting mer som du ska göra. När du hamnar i det läget så ska vi ha match, att du vågar liksom kasta in någon mer spelare.
Jo, men vem ska han kasta in? Alltså när man inte har, alltså han har ju inte det. Han har ju inte så många spelare att välja på.
Han har ju Tarn.
Jo, fast det är där han är. Där har det skurit.
Ja, det har hänt någonting där.
Jag är förvånad att Tarn inte har återvänt.
Redan att han snackar.
Ja, eller att han inte har uttalat, för att han kan ju snacka, det vet vi liksom.
Det är ju någonting som är
skurit. Och Nyholm också, är också en fråga som vi inte heller har lyft. Vad som har hänt med honom?
Ja, han har inte heller har tappat förtroende. Det var ju...
Det kanske är Rickard utanför planen som inte är så lyckad då, om man tappar alla sina spelare och inte kan använda sina bänkspelare.
Ja, det
han har någon hel bänk och kan bara byta in en för att de andra är helt utslag. Så kan det inte vara heller.
Nej, sen är det ju svårt att sitta och spekulera också. Man vet ju aldrig vad som händer alltså bakom de stängda dörrarna. Men just i Nyholms fall är jag lite förvånad, för han kändes som en ganska stor Norling-favorit.
Ja, verkligen.
Inte bara kändes det, alltså det, hur ska man annars tolka det, så som han levererade under våren och även efter sommaruppehållet, och sen helt plötsligt, för han fick inte spela derbyt innan landslagsuppehållet och han får inte spela nu heller.
Nej, sen vet jag inte om han helt enkelt tycker att det fungerar bättre med Hauksson och Karlsson och Nisse där.
Ja, det måste han ju tycka.
Ja, det är ju någonting.
Han förutsätter att han sätter det bästa laget på plan.
Absolut. Jag är bara förvånad eftersom han, alltså Norling själv lyfte Nyholm så himla mycket.
Mm.
Hela AIK.
Det är ju... Ja, men precis.
Och liksom skyddade honom ifrån media och liksom det här var deras nya stora kommande stjärna. Och sen så ser man inte honom på planen på två därmin.
Nej. Spårlöst.
Spårlöst bestånd.
Nej.
Ah, vi släpper derbyt. Men jag ville jaga upp er lite angående det. Det är inte så att nu har jag suttit och tryckt på här som att jag skulle ha någonting emot Rickard Norling. Det har jag definitivt inte. Jag gillar honom både som människa och tränare. Men det är alltid kul att prata om de här grejerna. Diskutera dem. Ja, en som spelade under Norling tidigare var Yashin. Han drog till Göteborg, till Hisingen.
Mm.
Och varit bra så in i, tänkte jag svara, bomben. Augusti spelare i Allsvenskan, va? Vi kan inte prisa om det. Jag vet inte hur fett det priset känns. Det kanske inte som att bli bäst i Premier League. Men han fick det i alla fall. Han gjort 6 mål på 8 matcher, va?
6 mål på 8 matcher. Det är klart att det är kul att få ett sånt pris när man blommar ut i en ny klubb.
Ännu en AIK som lämnar AIK och gör succé.
Ja.
Må bättre än någon annanstans.
Mm.
Det är inte samma press. Jag funderar på det. Han spelar ju ett landslag Irak.
Irak. måste det väl vara, ja.
Ja. Och han är ju enormt stor där i Irak. Han har ju massvis med folk på sociala medier som följer honom, och det är jättemycket folk som följer hans deras match också, så man tänker ju att ja, han ska ju klara det där med den pressen. Sen undrar man, är det pressen i AIK som gjorde att det var jobbigt där, eller är det något annat runt omkring? Fick han inte rätt möjlighet? Fick han inte rätt roll? Känner han sig inte trygg i den spelmodellen? Känner han sig inte trygg med ledarna och så vidare? Och sen så hamnar han då i Häcken, och där går det svinbra. Under i för sig en före detta AIK-tränare. Och sen i en omgivning med många nya spelare som har kommit in och vill visa sig. Sådär. Så det är väl en positiv skjuts kan man ju få av sådana saker. Så får vi väl se hur det går för Häcken. Du tror du de skulle vinna i år.
Det går väl bra som helst.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men i framtiden.
Tre mål, tre olika målskyttar.
Det kanske blir att de är inne nästa år istället. Men det är så svårt tycker jag att sätta. Vad är det som gör det där? För att han går ju svinbra där. Man tycker att det där, han skulle ju vara en poängspelare i AIK. Så blir han poängspelare
i likadant som Niklas Eliasson i Norrköping.
Ja, han är också ett sånt exempel.
AIK-exempel.
Ja.
Mm. Alltså, det enda man kan tänka sig är ju att pressen blir för stor. Eftersom det är en väldigt stor klubb, väldigt många fans. Att det blir för tungt att bära. Men sen samtidigt så vet jag att alltså Nyholm där, när man frågar honom i våras hur han kände inför att spela in. Han kommer ju ändå från Dalkor, det här är ju kontrast som är oerhörd. Då vet jag att han sa att nej, men det är inte alls, det var inte alls som jag trodde här i AIK. Det är mycket, mycket snällare och det är jättebra stämning i laget.
Men innan du tittar på bänken i två dagar.
Ja, nu kanske det låter annorlunda, det vet jag inte. Men nej, men han förmedlar den bilden. Och då tänker man att jaha, då kanske det inte är det som är anledningen heller. Det är ju rätt svårt att sätta fingret på som utomstående också givetvis. Vad det är som inte...
Ja. Och säkert mycket tillfälligt om du får en flygande start i Häcken som Yashin fick, och sen så har du rullat på. Det är ju en positiv fläkt i hela Häcken. Man har inte, jag tror man inte har förlorat på 8 matcher, och komma in där och liksom få den här nytändningen. Alltså man kan ju liksom rida på den vågen länge. Så att jag tror att det är svårt att pointa en orsak till varför det blir så här. Men det är ju jätteroligt för honom.
Kipic har ju ut målsen han lämnade. Han började med ett rött kort, jag letade upp det under tiden ni satt. Sen tog han ett gult kort i en match där några veckor senare. Och sen äter han 27 augusti. Så han har också hittat målet sen han dog. Nej, men det är många som lyckas där. Men det är klart att den där pressen av att vara där kan ju vara lite jobbig, minst sagt.
Men undrar hur kommer gå för Ranegi nu när gjorde han mål här, inbytt och målskytt. Okay. Kanske blommar ut där också.
Ja, blommar sent. Han har ju blommat en gång och gått ner och sen kommit tillbaka.
Det är typ, han har blommat många gånger tycker jag.
Det är härligt.
Sen har någonting hänt. Och sen
sen har han kommit tillbaka och blommat lite igen.
Halmstad blommar ju inte i alla fall.
Nej, det är jävligt vissa en blomma.
Ja.
Just det. Men de räknar vi ju redan ut. De och AFC.
De fick sina miljoner för Haksabanovic och sen får de åka ner och börja om.
De betalade det priset där, de valde väl att göra det. Han ville väl dra också, de kanske inte har så mycket att säga till om det. Nej, de förlorade med 0-3 i den här omgången och AFC gjorde det också. AFC var med en stund mot Östersund som valde att spela med Berwa Nouri, vi pratade om det, som mittback. Det var för att man ville ha den där fina...
Vi släpper Häcken där helt, eller?
Benen...
Tredje plats nu i tabellen.
Ja, du får gärna prata Häcken.
Om nej, vill bara poängtera att de har fin tredje plats i tabellen.
Ja, de är 9 poäng efter. Nej, men det var Lajashin som vi ville lyfta där. Och han vill vara kvar där. Det är väl bara ett låneavtal hösten ut, va? Han vill gärna
stanna. Jag har inte heller skrivit på något nytt för nästa säsong. Så de har lite att jobba på.
Men det fixar de ju. Förmodligen. Ja, nej, men de har ju fått tid. Vi har ju suttit och pratat innan om att det tar tid att få ihop laget, och det har väl Stare fått nu.
Och de har haft skador med Fasetas tillbaka och Friberg tillbaka. De börjar plåstra ihop laget igen.
Började bra och tappade i 10 omgångar. Nu har det väl satt laget någonstans. Du sa 8 matcher, så det är typ halva säsongen tog det för dem då att få ihop. Så det känns väl ändå rätt vettigt. 3 AIK, 4 Norrköping, 5 Östersund ska ut i Europa och spela på torsdag. Sjätte plats för deras del. Lär ju få lite jobbigt att ta en ny Europa-plats med tanke på att man har just Europa-matcher. Men man vet ju alla med det gänget. Sirius däremot, sjunde plats. 33 poäng. Går lite samma, kan de sluta 11? Det trodde man inte när de var värda uppe. Tre raka förluster. Fysiskt och mentalt slut. Eller?
Ja.
De var det i alla fall, kanske.
Man, det kändes som att man satt och väntade på att den här dippen skulle komma väldigt, väldigt länge. Mm. Men sen till slut så tänkte man att nej, men den kanske aldrig kommer. Och sen till slut så gjorde den det i alla fall. Nej, men svårt att sätta fingret på egentligen vad exakt det inte är som fungerar där längre.
Sarfo?
Nej, jag tror faktiskt inte det, för det fungerar ändå bra efter att han hade lämnat.
Men det gjorde det för Norrköp med när Elias som precis hade lämnat, och sen så dippar man när man...
De åkte till Borås där och vann och så här, men Niklas Busch stod i intervjun efter matchen mot Sundsvall, och så fick han fråga om det där. För att om den mentala tröttheten och de var slitna och sådär, och vet att Kim Bergstrand har varit ute och snackat om det också, att de var, slut. Ja. Men det är klart han gnäller, eller jag pratade om att han har gnällt tidigare, men han har väl en, alltså, här har de väl ändå fog för det, för att de under säsongen saknat rätt många spelare, och så har de sålt och Sarfo, och så har de haft mycket skador, så de har rullat på rätt lite folk. Alla har orkat göra jobbet och de har presterat bra, men att man till slut, att det till slut blir för tungt.
Jag tror faktiskt att det var efter Häcken-matchen när Ogby blev skadad. Det var ju Nasir Mohammed som gjorde en vansinnstacklingen på honom, så hans knärök. Det var väl efter det någon omgång där som det faktiskt började svaja lite. Sen var ju Maholli, alltså han har ju gjort det jättebra sen han kom dit överlag. Men kanske är han man saknar lite också.
Borde ha kvitterat nu. Han blir ju helt ren på ett inlägg från höger framför. Ska bara nicka in den och nicka över. Riktigt uselt avslut. Från en person som var skyttekung. Var han väl förra året, eller vad gjorde han? Jag kommer inte ihåg. Men gjorde massa mål förra året. Så att det är klart att de borde fått med sig en poäng där. De skapar rätt mycket målchanser. Även om Sundsvall hade någon stycken.
Sen har de ju levt på att de har ju inte varit bra i första halvlek. Och sen så i andra halvlek så har de ju spottat upp sig. Och sen så många sena avgörande sådär. Ja, men så kanske man inte får med sig dem. Ja, men som du säger, kvitteringsmöjligheterna och segermålschanserna. Ja, men då tappar man poäng och då kanske man hamnar i någon sorts negativ spiral, och sen så blir det bara sämre och sämre.
Ett tag var de ju aldrig på hemmaplan, bara på bortaplan.
Ja, de har haft lite såna perioder. Kanske inte har flytet på sin sida längre, och då fastnar man, låser sig.
Det var lite. Väl naturligt att det skulle komma. Det gick ju riktigt bra där i våras och hyllade. Så att, jag tycker inte att det är konstigt, utan jag tycker mer att det är någonting som man har tråkigt nog väntat på.
På sju starter tror jag han har gjort, jag ser nu, han har gjort fyra mål, så att ja, man förväntar sig mest att han ska nicka in den här bollen eftersom han är målskytt, och då hade det ju varit en pinne. Men det, håller med om att trenden har ju varit så att man har ju sett på deras matcher att det går lite ner. Frågan är om det kommer fortsätta så hela tiden, eller man har den här styrkan. Det har varit extremt starkt om det nu till exempel reste sig här och körde på och slutade fyra i Allsvenskan. Det var ju en helt sjukt bra säsong.
Ja, verkligen.
För man förväntar sig att de ska vara, jag tror jag tippar dem som näst sist i Allsvenskan i förra säsongen. Med AFC som den absolut sista. Sen har jag ju sig rätt på de andra lagarna nere med Halmstad och så, men...
AIK då?
Nej, där har jag inte rätt. Men Sirius är verkligen, verkligen fel. Så att det är det laget som har, man har imponerat mest den här säsongen. Utan tvekan. Ruskigt bra gäng. Fan vad tyst det blev nu.
Det är så svårt att säga någonting om Sirius, för att man tycker ju om de som laget som att de har överraskat och imponerat på en. Men
bygger på den modellen som de gör också.
Ja, och sen så är det ju svårt att hålla i det. Säsongen är ju lång. Klyschigt värre här från Nordströms håll.
Ja, men det är lite den här lilla delen av en som älskar långsiktigheten i fotboll.
Låter du säga långbollar?
Det också.
Bångavallen.
Tjongavallen.
Duvits. Vi, säger jag. De är ett spel för andra.
Strandvallen annars fint.
Nej, men man gillar ju långsiktighet i fotboll. Där det är samma tränare och man implementerar sitt spelsystem. Så man vill ju gärna att det ska gå bra för sådana klubbar. Så att vi får se om de orkar nu resa sig.
Mm. Jag har varit som sagt mer imponerande än...
Men då tror ni att de skulle kunna byta plats med Jönköping? På kvarplats?
Nej, det pratar vi inte om. Men jag menar, det hade varit, alltså, man förväntar sig att de ska sakta men säkert gå ner lite och sluta någonstans på tionde plats kanske. Men skulle de klara resa sig här nu och gå om typ Östersund, Norrköping, eventuellt AIK eller Häcken, så vore det ju en helt otrolig avslutning.
Mm, absolut.
Viktigt för Norrköping att ta den här serien.
Och då är det ju, alltså, då har de ju en mental styrka som är helt fantastisk i den gruppen alltså. Det vore ju, ja, helt otroligt. Ett annat lag som har fått mental styrka och värvat en del och fått lite mer kvalitet och börjat lite mer mål och ser ut att slippa kvala är ju Nannes gäng.
Nanne.
Kalmar FF. Helt plötsligt så vinner man fotbollsmatcher. Om man gör mål och man har, det verkar ganska kul. Man har två vinster och ett kryss, 0-6 mot Malmö. Och den här horribla insatsen, den här horribla matchen. Sen efter det här har man tagit 7 poäng. Ligger på 24 pinnar nu. Med 8 omgångar kvar. Så att det känns väl som att Kalmar kommer fixa det här efter att ha värvat lite Ayrton och det går Filip Hellqvist.
Ja, Filip Hellqvist var riktigt sent kvitteringsmål också.
Mm. Men det var ett sent ledningsmål av Elfsborg för mig. Jag tror att båda de målen kommer rätt sent.
Filip Hellqvist.
Ja, vad har han kvar att ge?
Det är han som ska rädda dem.
Har han något kvar? Fafrik mål i 87, Filip Hellqvist mål i 90.
Mm. Ja, men nu visar ju också att rent kortsiktigt så var det ju en jättebra lösning att ta in Nanne. Mm. Som är liksom Mr. Kalmar.
Ja.
Känner till allt i klubben, vet exakt hur han ska göra för att säkra ett nytt kontrakt. Ja.
Vet ni hur gammal Filip Hellqvist är?
Får jag chansa?
Ja.
Du får chansa först, Frida.
Vet ni hur gammal han kallar sig för Kistas kakao, om ni inte visste det. Det är ju,
det var ju det första du skrek rakt ut på redaktionen när han gjorde 2-2.
Nej, jag har ingen aning.
Nej, du får säga.
Ja, men kom igen, ni måste kunna chansa hur gammal han är. Vad tror ni, känns han som en sjukt gammal spelare eller har han någonting för att ge?
Alltså nu måste han ju vara sjuk gammal om du sitter och säger så.
Men var det för att Jönsson är så ung, menar du?
Ja, jag är ju sjuk gammal.
Jag vet inte.
Sluta håna mig.
30.
Nej. Filip Nikola Björn Hellqvist, Kistas kaka. 21 maj 1991.
Ja,
han är 26 år.
Det är så jävla.
Känns inte han som äldre? Han kommer ju fan sjukt tidigt.
Det är så jävla sjukt att han är.
Han måste ju varit så, alltså, vad kan han vara när han lämnade Djurgården eller?
Har du inte hans, kan du inte läsa upp hans klubbar där? Filip Hellqvist, alltså, rädda poäng för Nanne, kommer få 10 minuter i Allsvenska podden.
Mm.
Det tycker jag är inte mer rätt. Han är alltså född, ja.
Jag börjar fundera på om Wikipedia har fel. Han gjorde debut i Allsvenskan som 17-åring 2008 i hemmamatch för Djurgården mot Elfsborg. Knappt 10 minuter kvar. Ihop med Patrik Omoa är en av Djurgårdens yngsta debutanter. Jag hade faktiskt glömt att han var så ung. Jag vet att han drog till Österrike och spelade i någon sån här halv-Neustadt-klubb. Jag vet inte ens vad de heter. Wiener Neustadt och Wolfsburg var han i. Alltså på 50 matcher för Wolfsburg så gör han 0 mål enligt Wikipedia.
Det är fan bra gjort. Det är bra gjort.
Spännande karriär.
Ja, Djurgårdens IF utlånad till Vasalund, en runda, assyriska runda, går till Wiener Neustadt, spelar i Wolfsberger i 2 år. Jag tror att de ligger högsta ligan. Och sen till Kalmar. 4 U21-landskamper för Sverige, 1 mål. Enligt Wiki då. Men alltså det är en fantastisk, intressant karriär. Man undrar lite vad som hände där i Österrike. Hur fan du spelar fotboll i Österrike?
Borde jag ringa upp honom?
Inte just nu, men vi kan jobba på det till en annan gång. Vi har ju telefonen på redaktionen, så det kanske vi kan göra. Jag tänkte att vi känner att vi tappar lite tempo när du gick in på Filip Hellqvist.
Men jag tycker det var en jättetrevlig avstickare.
Ja, du gillar den där.
Ja.
Ja, Kistas kaka ska komma tillbaka. Ja. Kan det bli en skyttekung till nästa år?
Jag vågar inte uttala mig om vem som ska
bli skyttekung. Vi är nog lugna oss.
Ja. Gick sådär för Kirpich.
We are back. Vi hade problem med tekniken. Pausa kommer tillbaka. Inte alls amatörmässigt. Allsvenska podden. Med mig som teknisk djur.
Alltså vi får väl säga att vi spelar in på kvällen nu.
Ja.
Och därför har vi inte den CD-vanliga Patrik Syk som Nej. Ska agera teknikur här.
Och sen var det någon som har stängt av tekniken för förmodligen för att den ska vila och bli lite bättre. Men det gick ju åt skogen istället. Mm. Vi skulle avsluta med... guldstriden som Lindvall kan vilja ha i Allsvenskan. Jag tycker att den känns rätt död, även om jag sa i ett tv-inslag bara för en timme sedan att det kanske lever i två omgångar. För att Djurgården ska ta emot Örebro, ta 3 poäng, Hammarby ska ta emot, eller ska gå och åka gästa på Malmö, hälsa på Malmö. Och då blir det förmodligen så att Johan Wihlen mot sin gamla klubb ska spela alltså fantastiskt bra. Så spikar han väl igen, så har vi en vinkel att gå på, säga någonting efter och sen åka han därifrån.
Det är inte bara för Djurgården att åka och plocka poäng mot Örebro heller.
Nej, men de spelar hemma mot Örebro, då känner jag att det kommer de göra.
Okej.
Ja. Men sen efter det så kanske det är guldstriden avgjort. Jag vet inte, vad känner ni?
Alltså det vore ju en sensationell kollaps om de hade tappat.
Då har de har 3 matcher utan seger.
2 raka bortaförluster och 1 kryss hemma och tappar mot 10 man i IFK Göteborg.
Och första halvlek mot Örebro var katastrof.
Mm.
Ja, men jag tror att hade de tappat om detta så kommer vi för alltid, det här kommer ju skrivas in i historieböckerna och vi kommer sitta här om 10 år och kommer ni ihåg den här säsongen när Malmö...
Mm, lite som när Leicester vann Premier League.
Ja, ja exakt. Men lite sådär, eller typ när Real Madrid kollapsade fullständigt, vad var det, 2002-2003, när Sevilla, nej, Valencia vann till slut och de trillade ner till 4:e plats, de ledde med i februari tror jag och sen så bara total kollapsade. Det blir väl någonting sånt i så fall, att vi kommer minnas det på det sättet. Överlag, alltså den här matchen...
Oj, min dator räknar. Det var bra.
Den här matchen så får man ändå komma ihåg att de saknar en del spelare, och så har vi Christiansen.
Men det är så jävla bred trupp.
Det är
liksom
ingenting man kan
men,
hålla på.
Nej, för men Jeremejeff, jag tror att han har... Har inte han gjort 3 mål på, jag tror det är 891 spelminuter.
Jag tror du säger 891.
Jag tror du med dig, det var ett men, och ett av de målen var ju avgörande mot Örebro träffade när de möttes i våras.
Mm. Men 891, det är bara 10 matcher.
Ja, men det är...
Det är 10, det är 7 för många.
Du tycker mål. Det är helt fel att han fick starta, va?
Alltså helt fel, det är inte fel att han får spelminuter, absolut inte. Men jag tycker det är konstigt när man har en Carlos Strandberg som, yes, visst han gjorde hattrick mot ett blåbärsgäng tidigare i veckan. Ja, men han är ändå...
Han har visat i allsvenskan att han håller hög nivå.
Ja, men precis, det är lite konstigt att slänga in honom så pass sent i matchen i alla fall. Mm. Det bytet skulle ha kommit lite...
83, va? Något sånt, 83-84.
Ja, det är konstigt inte det bytet kommer lite tidigare.
Annars man märker ju direkt att det blir, alltså han och Rosenberg gillar ju varandra. Jag tror det kommer bli en riktig drömdyr till nästa säsong. Men han hade inte många minuter på sig där att göra någon skillnad.
Nej, men jag kan förstå grejen av att man också, om man skulle starta med Carlos som river och sliter och springer så mycket han orkar så länge han kan efter en sån, ja, han har varit iväg på landslaget, och sen sätter man in Jeremejeff som får lite kanske lite lättare och få ut och lite annat lite senare i matchen. Det känns som att Carlos kan, ja, hjälpa till med sin spelstil tidigare än matchen än Jeremejeff. Ja.
Sen var ju försvarslinjen var ju undermålig där också.
Mm.
Jag fattar
var inte. Nej. Alltså,
Örebros mål är ju fint ändå där de avgör, men så sent.
Ja, det är ett snyggt anfall,
alltså, som får man inte, alltså, Mikael Obo som drar igång. Alltså, han står ju nästan in i målet. Han stod in där i 92 minuter mot ett lag som Malmö. Ja, man bara, alltså.
Hade det varit ett annat lag man mötte och man gjorde en liknande insats, då hade man legat under med 2-3-0 i halvtid. Alltså. Det, ja. Nu hade de ju bara tur att Örebro inte fick in den i första halvlek.
Sen hade Saffer 2 fina chanser, en på frispark och en när Rosenberg lyfte in bollen ifrån högern. Saffer är ju inte jättelång, så hade han varit 2 decimeter längre så hade han kunnat nicka in den bollen. Men Malmö ska ju ha avgjort det här tidigare.
Ja, det ska de ju. Men jag blir lite orolig där när den... den svajar så fruktansvärt. Jag vet, jag har nästan tyckt att det har sett bättre ut när Levicki har spelat mittback. Nej, men alltså både Nilsen och Brorsson, jag tycker inte någon av dem har kommit upp i nivå.
Brorsson är lite för ska man säga ojämn, helt enkelt.
Men det är ju Nilsen också.
Ja.
Jag tycker han är en märklig värvning från början.
Nilsen, när jag kommer ihåg när de mötte Djurgården där, så visade han ju sina brister. De mötte Djurgården hemma. När Engvall gjorde lite grejer på, hon vände bort honom och sådär. Man kände fan, hur är det egentligen med split vision? Och hänger du med på den här nivån? Och då kommer han ändå från en annan, han kommer från Belgien. Och man tyckte att fan, Belgien i sig är ganska fysisk liga. Men jag tyckte också att han hade svårt att hänga med. Och sen Brorsson, Trelleborg-humöret, lite opolerad. Smäller på som fan ibland och... ja. Men sen å andra sidan så har han ju en fin nivå, men de hade väl en period förra året då när de i sig kändes under en längre period kanske stabilare efter att de hade ändrat om lite. Då förlorade de väl inte under med Brorsson alls.
Nej, men det är lite det som är grejen också, att MFF de har ju varit väldigt duktiga på att få fram särskilt egna mittbackstalanger.
Ja.
Och har, nej men minst tillbaka, ja men Pontus Jansson och Helander och, ja. Det har alltid varit stabilt där bak. Och nu var det inte det.
Jag håller med det, men som du sa med Lewicki, det var väl Nilsen fick väl en hjärnskakning när han inte kunde vara med på några matcher, och då var ju Lewicki där bak och det blev ju inte skakigare i alla fall. Det, så som de spelade nu mot Örebro, så såg det ju inte kul ut.
Nej, alltså man får ju hoppas Rasmus Bengtsson nu att han kommer tillbaka fullt ut kanske, så att han får chansen.
Ja, vilken karriär han har haft, konstig karriär alltså.
Ja, också gammal trelleborgare.
Ja, exakt. Spelade U21 2009 tillsammans med Bjärs, men var det väl så fan. Ja, då tänkte man, det här kan bli kanon i framtiden. Sen var det Hatta Berlin.
Han har haft otur också med skador.
Ja, han hade jättemycket skador i Tyskland, vet jag, i Hatta Berlin och det där. Sen var han var rätt bra i Twente i Holland.
Ja, alltså jag tror hade han fått vara skadefri så i Trelleborg var ju han alltså fullständigt dominant.
Gjorde rätt mycket mål, va?
Ja, fasta situationer.
Ja.
han var riktig...
för mig, han var så här, spelintelligent, följsam, trevlig när han kom fram. Verkligen.
Men innan vi gick in också så pratade vi om att det var ju extremt långsamt spel i första halvlek där mot Örebro från Malmö sida. Man får liksom, och det har man sett tycker jag under säsongens gång, att de inte får igång maskineriet. Och där är ju Christiansen extremt viktig som någon form av generator där på mittfältet. Men sen har de ju haft problem med sina kanter större delarna av säsongen. Och nu testar man att ha Svanberg till vänster och så har man Sarfo till höger. Och det är som att de inte riktigt har, de har som inte satt ett spel som fungerar för dem. Men ifall man byter spelare som har hög kvalitet så faller det inte väl ut.
Han har ju bytt rätt mycket kantspelare under säsongen.
Verkligen.
Och det här har vi diskuterat tidigare.
Och Pavel ville ju inte vara där ute och han var inte bra där ute.
Och då vet man att man fick läsa och höra lite överallt på sociala medier att det handlade om för att han aldrig riktigt var nöjd och man inte riktigt förstod Magnus Persson. Och sen nu leder de ju med 7-8
poäng. Men att de skulle vila sig också till Europa.
Så det går ju inte att klaga, men han har haft Tobias Sana som ytterna, Pavel Sibitski som ytterna, Bajet som ytterna.
Jotun
som ytter, han har ändrat
och nu är han Svanberg.
Så det är klart att om det börjar gå sådär och man fortsätter ändå och man inte har Christiansen som är så fantastiskt bra som han är, då kan det nog bli lite jobbigt i rätt många matcher under hösten. Men om han kommer tillbaka och är med så ser jag absolut ingen anledning till att de inte skulle vinna. Men om han skulle däremot saknas i majoriteten av matcherna, då tror jag fan vi kan få se ett Malmö som är lite svajigt även om de kommer ta sina poäng. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men det känns lite så när man tittar på dem utan honom nu. Och om de ska spela med Jeremie, för nu har de ju för sig Stramba i ett jävligt bra kapital.
Och sen har de en Bonke Innocent som vi inte har fått se en minut av, som verkar vara helt galen.
Jag vet inte fan Sarf, jag vet inte om han kommer vara så mycket mer än så här den här hösten. Och sen så får vi se vad han är nästa år.
Ja, men jag tycker åtminstone det var kul att han var lite bättre.
Fan vad hård man är mot ett lag som nej,
men, ja, men det ska vi väl vara också. Om man ändå liksom ska vinna allsvenskan så ska man ju kunna prestera. Nu har de ju 3 matcher här underpresterat.
Men det är rätt många matcher, jag håller inte med, det är många matcher som har varit så här. De har avgjort sent, fått med sig pinnar och sådär. Man känner att...
Så Kalmar borta kommer jag aldrig glömma.
Nej.
Man har kunnat spela så dåligt som han är, för jag har aldrig sett dem spela så dåligt som de gjorde.
Nej, det var en jävla skitmatch. Och sen har vi de matcher så här i 93 mot AIK till exempel, och Cavallo och så. Det är många sådana 3. Jo, Ton mot Djurgården, det här jätteskottet. Då har ni ännu en trea utan den trean och så noll för Djurgården. Och så lägger ni på dem där, då är det ju fan en asjämn allsvenska. Så sjukt små marginaler.
Jag tror de hade sex matcher, så de har avgjort det från 80 minuter framåt.
Sen förlorade de ju sig mot IFK Norrköping jävligt sent. De förlorade ju sent nu och så.
Och det matchen var de inte dåliga.
Nej, det var
de inte. Det var ju Norrköping.
Men det är ett jävligt speciellt guldlag. Alltså avgör väldigt sent. Och sen har de exempel när de har förlorat matchen väldigt sent. Det är ju inte ett sånt lag som man kände bara kunde gå ut och
typexempel
bara skölja över en motståndare klart efter 45 och sen bara
eller att olika spelare kliver fram, alltså tar ansvaret för varje match. Att det är liksom att man har olika matchvinnare hela tiden, så har det inte heller varit. Men kommer MP vara kvar nästa säsong?
Håller Skåningen med om när vi bara raljerar? Och...
för jag är ju inte från Skåne.
Kristianstad är lite för nära norra gränsen.
Danmark tror du är Kristianstad då?
Danmark.
Jag skojar bara.
Frida reda upp här nu för Malmö. Malmös del. Försvara Persson.
Jag var ju i våras var jag positiv till Persson.
Våras är länge sedan nu.
Ja, det är det. Hans idé har väl inte fallit jätteväl ut nu, men jag tyckte i våras var ju Malmö jättestabilt. Vi får inte förglömma heller att de, ja men visst, de avgör sent, alltså matcher sent och sådär,
men det gör
ett guldlag. Ja. de visar styrka liksom sista kvarten där.
Rosenberg var ute och vevade lite efter förlusterna.
Malmö.
Sa jag att det var en dålig matchplan?
Nej, men man har väl lite krav, man sitter och gnäller och sådär, men jag vet inte riktigt vad det har för grund att man alltså man kan ju se det som du är inne på där, och det är väl en klyscha man oftast tar fram när man vinner fotbollsmatcher på det sättet, att man ändå inte alltid riktigt kommer upp i nivå, men man vinner ändå. Och det är alltid en styrka i sig. Men om man ser till exempel när IFK Norrköping vann serien, så var det ju en fantastisk fotboll. De var effektiva. Och så det var inte så många matcher som jag tyckte att de var, alltså liksom trampade vatten på det sättet. Jag tyckte ändå att de var väldigt trevliga.
Ja, absolut. Alltså det är liksom förra säsongen, alltså när Kuhn var tränare, så är det väl lite, man lever ju fortfarande på sitt spel. Spelarmaterialet. Alltså det är så överlägset i allsvenskan, sett till vad andra klubbar har. Men nu tänker man så här, ja, i den här matchen mot Örebro så saknar man kanske Jotun, som kanske har spelat en viktigare roll än vad man först har trott. Och det, givetvis då med Christiansen också, han spelar också en väldigt viktig roll. Så ja, när man inte har de viktiga spelarna med, då
sen är det väl att de har ju skapat en kravbild och de förväntningarna själva genom att vara så jävla bra som de har varit också tidigare i säsongen, när man går tillbaka till de hade Emil Forsberg och Magnus Eriksson och alla de här och spelade Champions League och sånt, och Hamad för den delen om man går bakåt där, och då spelar de ju bra fotboll och var dominanta och så vidare. Det är väl en kravbild som man har kvar också i huvudet, så att när man ser de här Malmö som ändå vinner.
Fast nu, jag tycker ändå vi ska komma ihåg nu att de har inte vunnit på 3 matcher. Jag kan absolut ta att man spelar dåligt då och då, fast att man är topplag och har den spelartruppen som man har. Men att prestera så som man har gjort de här 3 matcherna på raken, det tycker jag är jättekonstigt. Och det tycker jag inte är okej.
vi blir helt mållösa.
Ja,
jag
kan
inte säga emot.
Nej, vi håller käften nu.
Men de fixar väl det i slutändan ändå. Men som sagt,
kul för Örebro.
Ja, absolut. Och de gör en riktigt bra match.
Dålig kvalitet på allsvenskan. Är det det vi sitter och pratar om här? Är det så vi summerar det?
Nu klockan 22:10 här. Nu tror jag
nu tar vi ett stort grepp.
Nej, men det var jag drar fram det mer som det är en halvintern grej, för att jag Robert Laul satt och sa så förra året, det var för låg kvalitet på allsvenskan, det blir bara sämre. Jag tänker det blir nästa år, sa han förra året. Så det är därför. Ingenting mer än så. Vi behöver inte gå in på det. Men man är väl lite besviken på kvaliteten bara för ett guldlag, för vi tror ju fortfarande att han kommer vinna. Men det har ju som sagt också med hur det var tidigare och så vidare. Vi får se. De möter Hammarby. Får se om det blir en klangföreställning där nere. Jag vet inte. Vad ser ni fram emot i allsvenskan? I omgång 23.
Ja, jag tycker det är spännande med bottenstriden, tänkte jag säga. Nej, men just med kvalplatsen tycker jag är intressant.
Mm. Om det, det är för att du har ditt helgbord så du vill se vem de är.
Det kan bero lite på det. Nej, men för det, som ni säger, det känns ju rätt avgjort där uppe. Annars vet jag inte. Sirius är väl också intressant. Se om de lyckas rycka upp sig.
Det ska bli kul också att se vilka klubbar som väljer. Man tänker IFK Göteborg borde väl göra det nu med Parka och lite andra spelare. Och välja att köra de spelarna nu och liksom försöka få in vissa spelare. Det antar jag att andra klubbar också kommer göra. Lite yngre förmågor för att man vet att sitt kontrakt är klart eller relativt klart. Man kommer inte åka ner dit ändå. Och man kan testa lite nytt så länge man inte har några Europaplatser att spela för.
Jag tycker det är kul att följa Häcken.
Ja, det är
så. Nej, men det ska bli skitkul med Hammarby och Malmö.
Ursäkta dåligt ljud och en ganska flummig podd. Jag vet inte vad fan vi fick.
Jag tror
fram,
inte vi ska spela in på kvällen.
På stopptid.
Nej, det
får vi vill inte såsa det. Men tack, vi är tillbaka när nästa omgång vi spelar. Jag har ingen aning vilket datum, men jag kan tänka mig 17-18 någonstans i september. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.